Jo, idag så har jag fått ord som Gud vill påminna sitt folk om emellanåt. Jag kommer alltså att prata om speciellt två viktiga gränser. För vår målsättning är att inte gå förlorad. Och om jag ska undervisa över Guds ord så är det också mitt syfte att undervisa om sånt som behövs så att vi inte går förlorad. Vi har tagit emot Jesus allihop så den grejen är ju klar. Men det kommer tider då vi kan ryckas ifrån det om vi vill det. Och de tiderna är ganska tuff och svår och jag tror att vi ligger delvis i de tiderna. Nu kommer jag att prata och hämta några Guds ord ur sammanhang som man använder ibland för att tolka när Herren ska komma tillbaka. Alltså vilket år, vilken dag, vilken sån delar av det. Men jag ska försöka komma igenom det utan att göra det. Det är inte vad jag vill göra. Jag kan inte göra det. Men det finns vissa bibelsammanhang i det jag ska läsa som liksom används i de syftena. Och då tänker folk så här automatiskt. Ja, nu om det står liksom att Herren ska, ja, då ser de mitt sammanhang så. Ja, men man måste lägga till bra många mer bibelord innan man kan se det klart. Och framförallt, man måste ha Guds ljus över vad Gud menar. Annars kommer man inte, och man ens ska försöka. Herren säger att tider och stunder, det är inte upp till oss att känna till. Men det finns andra läror som säger annat också. Så man får liksom respektera deras tro också. Jag är säker på att Herren vet när han ska komma. Herren vet vilka som ska tillhöra han. Så vi behöver inte bekymra oss så väldigt mycket. Om det skulle hänga på oss. Om vi tänker så här som jag hörde någon för något år sedan som sa liksom att vi skulle vara nere i Israel. För annars var vi inte med i uppryckandet. Men ska alla miljarder kristna fara till Israel, då måste vi veta vilken buss vi ska ta, när det ska ske. Ja, men Herren sköter sådana saker väldigt bra. Men då kom det en profetisk hälsning rakt från Gud. Han sa, ni behöver inte bekymra er, för jag vet exakt vart ni är i alla stunder. Så det löser jag. Ja, skönt. Den biten behövde vi inte bry oss om. Men vad vi ska bry oss om, det är att vi är beredd. Och det bästa är att leva varje dag som att Herren kommer imorgon. Det är det säkraste. Och det kan ju verka tufft och krävande ibland. Och hur ska man vara då då? Ja, man ska leva i Jesus, vilket vi förmodligen redan gör. Vi ska inte leva i vår egen prestation eller moral. För då kommer vi alltid upptäcka mängder med brister och svagheter hos oss. Som gör att vi i vårt eget huvud inte skulle få komma in i himlen. Men Herren är ju vår rättfärdighet. Han är ju vår renhet. Han är ju vår räddning. Han är vår syndaförlåtelse. Och om det inte räcker med han, ja, vad ska vi ta oss till med då? Gud har gjort allting färdigt. Och det är där vi ska hålla oss. Kring, leva i han, i hans gärning. Kring hans kors. Kring hans förlåtelse. Och förstå, kanske ibland, att det är inte för att jag är duktig eller bra som jag får vara med till himlen. Utan det är för vad Jesus har gjort för mig. Så lite tacksamhet kan man låta komma fram i hjärtat ibland. För det är värd all tacksamhet. Och jag tror att för många av oss idag så kanske vi inte kommer att se det förrän vi är i himlen. Och då kommer vi minst inte att ångra de uppoffringar vi var tvingade att göra kanske. Det finns i varje fall i de här sista tiderna så finns det ju saker som man ska reagera över lite. Vilket jag har gjort då. Och sen då under dagen här har det kommer då, från Gud. Alltså just om de är två säkra tecken, inte säkra tecken. Jag pratar inte om sådana tecken. Jag pratar om förhållningssätt som vi ska tänka på när situationer dyker upp. Men jag ska läsa lite sammanhang och jag börjar i det ur uppenbarelseboken kanske ni förstår. Och när det gäller uppenbarelseboken så ska ni veta att jag har en väldigt klar uppfattning om saker och ting som jag ibland reviderar. Det kan tillkomma nya fakta och man kan få ljus över nya saker. Då måste man ändra på lite andra bitar. Så jag har en liten dynamisk hållning till olika saker, men framförallt kring tidpunkter. Det tycker jag får ändra jämt. Så det är lika bra att inte tänka på dem överhuvudtaget. Jag tänker på Jesus istället. Det är ju det som är räddningen. Ja, 13. Och där kommer jag hämta lite bibelsammanhang ur främst 2 kapitel. Och det är Uppenbarelseboken 13 och Uppenbarelseboken 14. Det här handlar ju om ett maktövertagande på jorden, de här sammanhangen, som jag faktiskt tycker mig kunna se ganska klart vissa yttre tendenser till. Det pratas om 2 vilddjur, ett som kommer från havet och ett som kommer från jorden. Och så pratas det om draken. Draken och antikrist är förmodligen samma sak, eftersom det är, draken är djävulen då. Det första vilddjuret från havet, det fick sin makt och bemyndigande, och fick också drakens tron. Men jag ska inte prata så mycket om de här vilddjuren. Jag vill bara sätta det in i sammanhanget. Och det här folket, människor på jorden då kommer man bli helt fascinerade av vilddjuret. Han kan göra mycket tecken och under och så här. Mycket sådana här saker som inte vi begriper liksom ska vara möjligt, det kommer att ske. Och allt går ut på att förleda jordens människor. Det är inget gott som sker. Men det är klart, om något ont ska presenteras för oss människor och vi ska ta till oss ett, då kommer det att se gott ut i våra ögon. Jag menar, det händer saker idag i på vår planet, i vårt land. Som hände det för 40 år sedan skulle vi liksom vända ryggen till ett allihop. Men vi har förändrats i våra sinnen. Vi har förändrats i hur vi ska uppfatta saker. Vi har förändrats i det här med rätt eller fel. Våra värderingar har förändrats. Så idag så kanske vi inte i vårt hjärta tycker att allting är okej. Men vi bråkar inte så mycket över det heller. Och sakta håller det på att förändras. Inte bara situationen i världen. Utan även hur vi ska uppfatta den. Och det sker ju liksom... Ja, genom propaganda. Så höll man ju på under andra världskriget med Hitler. Hur skulle han motivera tyska folket till att bli mördare och döda 6 miljoner judar? Han måste ju köra med en viss typ av propaganda. Det var det han började med då. Idag kommer det mycket propaganda från USA. Men du vet, när det är en krig någonstans så startar propagandamaskinerna. Den ena parten säger så, vi är oskyldiga och bara försvara oss. Den andra parten säger så, vi är oskyldiga och bara försvara oss. Och så plockar de fram liksom några barn som har blivit bombade eller någonting. Allt för att vinna folks sympatier. Och så håller det på så här. Mot Korea till exempel så krigar man ju på ett helt annat sätt. Men det är ett fullt krig på gång. Andra världskriget har aldrig tagit slut någon gång. Det har bara gått över i nya former. Och det sätt vi krigar på idag, det är ju genom ekonomi. FN då ska besluta om sanktioner mot Korea. Ja, det kanske är ganska mänskligt, kan vi tycka. Det blir inte så mycket dödande då. Men hur många ska svälta ihjäl då? Är det inte de svagaste som blir drabbade av den typen av krigföring? Ja, men det är alltid den svagaste som drabbas av all typ av krigföring. Det här är ett billigare sätt att kriga på. Det är för övrigt. Det krävs inte lika mycket vapen, bomber och soldater. Man kanske åstadkommer sin sak ändå. Och jag säger inte så mycket om det. Vilka vill inte ha en diktator som skrämmer hela jorden med atomvapen? Det tycker jag man ska... Sånt måste man ju få bort. Men hur man gör det... Jag menar, det helga, vad heter det? Ändamålen helgar ju inte alltid med den. Nåväl, men det är en sån här tid som... är allvarlig. Om han har atomvapen så är det inte mycket som krävs att den karen ska trycka på knappen. Provocerar han lite fel eller om han tar anstöt eller förolämpad i sin känslovärld, så kan han göra det utan någon som helst skäl. Han verkar lite instabil. Likadant har vi då president Trump då, som utmanar han väl mycket och är lika dålig med sin mun, skulle jag vilja säga liksom. Så att vem som åstadkommer det där kriget så småningom, det vet vi inte. Så ser det ut i vår värld. Den är konstig. Vi ska titta på det första vilddjuret. utan att gå in för djupt i den. Då läser jag från Uppenbarelseboken 13, förlåt, 13 kapitlet och 7 versen. Det här är det första vilddjuret du har, alltså blivit tillsatt av draken. Du har fått tronen, och det kan vi spekulera mycket i. Vad är det för tron det är frågan om? Och det är det här vilddjuret, första vilddjuret från havet. Det är de här hornen, och ett horn har gått av och så här. Att det är fråga om maktkonstellationer, länder, mellan länder och grupperingar nationellt. Det är det troligaste sättet att se på det. Han har fått tronen, det vill säga han har fått möjligheter till världsdominans. För när vi pratar om det här så pratar vi inte om bara det som sker i Sverige, utan det sker på planeten jorden. Ett signum för det här vilddjuret, det är att det går ifrån 5 versen i 13 kapitlet. Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, de som bor i himlen. Alltså han hädar Gud och strider också mot de kristna. Det finns alltså en kraft på jorden idag som gärna vill tysta den kristna rösten. De är förknippade med detta vilddjur. Det är ett av de tecken som man kan se henne på. För att om inte detta vilddjur hade börjat få någon liten roll på planeten redan, då skulle det inte ske som det gör. För det är ett andligt krig, det är en andlig krigföring vi gör. Det finns bara en god sida och en ond sida. Det finns inga mellanlägen. Så det här kommer liksom utifrån det. Och det finns många grupperingar av olika människogrupper som liksom hädar Gud redan idag och ser ner på kristna och kristna värderingar och förhånar oss. Men det får vi stå ut med. Det är egentligen inte dom. De är liksom bedragna av en kraft som de inte egentligen känner till. Vi måste tänka och förstå det också, så vi kan förlåta. För det är vad vi ska göra. Vi ska förlåta dem som gör oss illa. Om man sedan läser från 7 versen som jag skulle göra då. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem. Och de fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, ska han gå i fångenskap. Om någon måste möta döden med svärd, ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Här har vi den första gränsen. Jag hade ju hoppat över något sammanhang för att spara in tid. Men om vi läser från 3 versen i 13 kapitlet, då står det: ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken. Det är för att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Tillbedjan. Det kommer alltså en tid då man rakt bara tillber detta onda. Man tror inte att det är ont. Men liksom, det kommer en tid då folk vill ha en stark makt att luta sig emot. Och då tillber de det. Och det kommer att tillbes ännu mer. Men märk väl. Alla jordens invånare, från 8 versen, alla jordens invånare kommer att tillbena, utom en grupp, och det är vi kristna. Alla jordens invånare kommer att tillbeda, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Vi har vårt namn skrivet i livets bok därför att vi har lämnat vårt liv till Jesus, och vi tillhör alltså lammet Jesus. Vi kommer inte att bli bedragen. Vi kommer inte att tillbe vilddjuret. Och det är trösterikt. Och när det står att alla ska bli bedragen, då finns ju ingen kvar att rädda egentligen. Men man ska tänka på att det gäller inte alla. Det gäller inte oss när det gäller att bli bedragen, om vi inte vill det. Det finns någonting som jag var inne på tidigare, som jag nämnde, om ekonomisk krigföring som man för idag då, ganska mycket. Det står att vi ska tvingas att acceptera saker och ting. Från Uppenbarelseboken 13:16-17. Från 16 versen där står det: och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom de som har märket. Vilddjurets namn eller dess namnstal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal, och dess tal är 666. Det där har vi läst väldigt många gånger genom våra liv. Det här gäller alltså det andra vilddjuret, och det är det vilddjuret som kommer uppifrån jorden. Det är det första vilddjuret som jag pratat om hittills, det kommer från havet. Från jorden, då är det ju ganska troligt att det är grupperingar av människor. Vilddjur från havet, det är nog grupperingar kring, eftersom det har de här hornen, alltså det är maktkonstellationer, det är kanske en grupp länder. Världen kommer att behöva en världsregering om globaliseringen ska kunna fortsätta. Så att vi vet inte hur utvecklingen ser ut. Eller det första vilddjuret, då kommer i sin tur att utse det andra vilddjuret. Och det andra vilddjuret, det kommer att få världens befolkning att tillbe det första vilddjuret. Så att de slår ju på väldigt stort här liksom. Varenda människa ska hamna i en tillbedjan till vilddjuret eller draken. Väldigt metodiskt och med mycket makt och kraft under och tecken. Ja, de kan till och med, de här vilddjurna, få eld och regna ner från himlen. Och det ser ju, kan ju se imponerande ut. Här kommer det också så här att de 14 versen. Genom de tecken, nu pratar jag också om vilddjur från jorden, alltså det andra vilddjuret. Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Och så det här, det tvingar alla att ta på sig märket. Utan märket kan vi inte handla eller köpa. Ekonomisk krigföring. Men den här gången gäller det hela mänskligheten. Det finns inga undantag den här gången. För vad händer med en person som inte längre kan få köpa sin mat? Han svälter ju ihjäl. Om man inte får köpa eller sälja, då är man utesluten ur det ekonomiska systemet. Och då kommer det heta att det är frivilligt, kommer det att kallas. Och här står det tvinga, men i västvärlden kommer de inte att tvinga. Vi kommer att lockas. Det kommer att se mer förmånligt ut, effektivare, bättre. Och redan år 2015 så kom signalerna vilken gruppering av människor i västvärlden som driver på här. Och det är faktiskt de inom banksystemen i länderna. För det är de som har drivit på frågan att få bort kontanterna. Det är ju ett steg i det hela. För de, så länge kontanterna finns, då är det ingen som blir beroende av något märke. Då klarar man ju öppet ändå. Det är de som har tagit de initiativen. Det är de som har drivit på frågorna lobbyistiskt. Och Sverige kommer förmodligen att bli det första land som är helt kontantlöst. Det är till och med som man har satt ut datum. Och det är ganska snart då. I England, då sa Englands högste bankdirektör att det var dags att rädda jordens ekonomi. Och det kunde man bara genom att göra genom att ta bort alla kontanter. Ja, okej. Vanligt folk som är vanligt sunt ekonomiskt sinnad inser att man räddar ingen ekonomi genom att ta bort några kontanter. Ekonomin kommer att se likadan ut ändå. Utan det här går ut på att skaffa kontroll. Och bankerna försöker förleda oss till det. Eller vi har ingen barn. Men de kommer att locka oss på olika sätt. Det är förmånligare att sitta hemma liksom, och betala räkningar hemma. Det, hur ska vi identifieras? Ja, om du ska in på Skatteverkets sida nu så går det inte hur som helst. Utan du måste liksom ha ditt bank-ID för att logga in. Då kommer du in på dina sidor. Och bank-ID genom mitt banksystem, Swedbank. Tidigare så hade man ett konstant bank-ID som var likadant. Nu ser jag att de snävar åt, för nu måste det förnyas var tredje månad. Och det där var ett första steg genom att de tar bort det. För de vill ha in ett som ett mobilt bank-ID. Mobilt. Det ska ner i en liten enhet som alla ska bära med oss. Och det är ett steg till. När vi då har ett mobilt bank-ID, då börjar vi liksom att ha en digital identitet. Var och en. Och då kan man sätta in det som ett märke i pannan eller handen. I USA, i sjukvården, har det ju redan börjat chippa vissa människor som ett villkor för att de ska få del i det här Obamacare som det heter då. Och det är ju rationellt och bra att ha hela journalen i ett litet chip någonstans på den människa som blir sjuk. Visst, vem kan protestera mot det? Det är väl klokt och vettigt att kunna ha det så. Boskapen ska chippas i Europa så att satelliterna vet exakt. Nu, var tog den här kon vägen? Det var 14 kor igår. Nu är det bara 12 stycken kvar. Har du slaktat för eget bruk? De är två. Alltså, så kan man se idag redan. Skrämmande. Varför vill man ha bort bank-ID? Jo, bank-ID är ju förknippat med en hårddisk eller en bank någonstans ligger det. Och den står ju kvar. Även om jag rör mig till Norge så ligger bank-ID-grejerna kvar i systemen här. Men om jag har mobilt bank-ID så kan jag även följas exakt vart jag är. Och det vill man. Och det är liksom ett steg till. Sen är det alltså frågan om att ta in ett i pannan eller här. Nu är det många som ser den som en spruta. Där man sprutar in ett litet chip. Så långt har man kommit redan nu. Det finns alltså människor som redan idag i Sverige har skippat allting annat och har bara det som identifikation. Och det fungerar redan idag. 2015 var även det klart. Nu är det 2 år efteråt. Så systemet är redan färdigt. Det är bara nu att liksom få in alla människor till det där. Och så länge man kan locka folk med förmåner, kanske billigare och så vidare. Kanske inte finns något annat val. Jag vet inte många gånger jag har blivit ledsen och besviken på banken och betalningsmedel. Jag kan inte betala länge som jag är van vid. Det har varit så dyrt att gå till posten och betala räkningarna så som man varit tvingad att köpa något ännu dyrare än dator för att kunna betala. Men bankerna betalar inte datorn åt mig. De bara krävde att den skulle finnas. Det var liksom ett tvång redan där. Ett ekonomiskt tvång att gå in och acceptera deras system. Och systemet är inte dåligt. Det är ju bra och praktiskt. Så det är svårt att säga från det. Men det borde ändå finnas valmöjligheter i ett sunt samhälle. Om man inte vill det, eller om man inte vill ha råd med en sån mobil. Jag menar, din mobil fungerar inte för det där. De är för gammal. Min är också för gammal. Jennys fungerar och din fungerar. Smartphone som det kallas. Men de kostar ju en 5-6 tusen kronor. Men alltså, varför måste vi köpa det när vi alltid kunnat betala våra räkningar ändå tidigare? Jo, det finns någon som vill ha kontroll över allting. Och det här att man löser världens ekonomiska problem. Jag tycker inte bankfolket ska prata om det. Nu får jag ursäkta om jag är lite tuff. Jag tycker de är så fräck så att de borde tiga mest av allt. Om du ser Nordea nu då, som har 1 000 miljoner euro i vinst. 1 miljard euro. Och då tycker de det måste förbättras och de ska säga upp 6 000 personer. Ja, men vem är det som kräver så höga vinster? De har ju alldeles för mycket redan. De kan inte ens göra av med de här pengarna. Liksom, vad håller de på med? Är det värt att sätta 6 000 personer utan arbete i ett samhälle? Det verkar som att det var ett väldigt fientligt folk det här som inte alls bryr sig om hur människor har när bara vinsten blir tillräckligt stor. Ja, de gör ju så. Och hur var det med den engelska bankdirektören då? När han sa att vi måste avskaffa kontanterna. Ja, men när inte kontanterna längre finns, då står det under bankernas villkor. De kommer att stipulera villkoren över dig hur det ska fungera. För du har inga annat att välja på. Och den vägen kommer antikrist att gå. Och så småningom kommer detta med märket. För det kommer så småningom folk och säger, nej men vi har inte råd med det här med dyra datorer och grejer. Ja, men då kan du få ett litet chip här, säger de. Ja, då har de löst problem. Men det är dit de vill föra oss. Och många av oss kommer att gå på det. Men här har du den ena gränsen som jag ville prata om. Då måste jag gå till Uppenbarelseboken 14. Och i vers. Jag läser från 8:e versen här då. Uppenbarelseboken 14:8. Ännu en annan ängel följde efter och han sa, fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. En annan ängel, den tredje, följde dem och sa med stark röst, och som den som tillber vilddjuret och dess bild och tar märket på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Kom ihåg det. Det gäller inte de kristna. Utan här är det de som tillber vilddjuret. De som tillber det onda, som vill ta makten över allting på jorden. Och så från 12:e versen. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. De tillber alltså inte. De håller fast vid tron på Jesus trots att de kanske blir avrättade för henne. Trots att de kanske inte får vara med i det ekonomiska systemet. De håller fast vid Guds bud. De byter inte Gud. Bara för att det är förmånligare att byta Gud. Så de kommer att bli räddade. Och det här är alltså en tid som blir väldigt tuff. Det kommer inte att se ut. I Sverige har vi haft det väldigt ordnat. Alltså kanske på gränsen till bekvämt. Gud har beskyddat oss under lång tid. Både från världskrig och annat. Bland annat för att vi har varit vänlig mot Israel och judarna. Och konkret haft folk som hjälpt dem då. Men liksom den tiden är över. Det ser inte ut så i vårt land längre. Så vi kommer liksom att hamna i samma problem. Och det ser vi ju hur mord och våldsdåd ökar. Det är varenda dag mördas ju folk idag. Det är ju något nytt. Det skedde inte tidigare. De här sexuella sakerna, det kanske alltid har varit problem sexuellt för folk. Men det belyses väl mer nu i varje fall. Det är väl också ett sätt som inte är schysst mot sina medmänniskor. Och jag vill ju säga att det är inte bara karar liksom, som kanske gör fel sexuellt. Även kvinnor kan ju vara lite framfusig ibland. Så jag skulle hellre vilja kalla det framfusig istället för att kalla det för något kriminellt. För nu tror jag liksom att folk, män och kvinnor i alla tider, har tagit i varann och pratat med varann. Och det är väl så man möts. Det behöver inte vara något fel om man liksom har respekt för varandra och sköter det på rätt sätt. Och men ett nej ska ju alltid betyda nej. Det betyder ju allt något annat. Det är väl den enkla grejen att respektera. Sen är det ju lättare för oss som är kristen. För vi ska nog gifta oss innan vi går den sexuella vägen. Så för oss är ju gränsen given. Det är ju enklare. Men i varje fall. Det står så tydligt här i... Första, det var ju alltså det här. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Där är grejen alltså frågan om tillbedjan. Hela det sammanhanget, video från havet och det handlar om tillbedjan av draken, av det onda. Men kom ihåg, Djävulen kommer inte så att se ut som djävulen. Han kommer inte ens att synas offentligt inför folk. Det är de här vilddjuren, alltså konstellationer av länder, grupperingar och människor som liksom kommer att företräda honom. Men det ser man inte. Så det kan se ganska ordnat ut. Så man kan vara på tillbenet. Om vi tittar idag liksom i vad är det som tillbes inom bankvärlden. Ja, pengarna. Vinsten. Möjligen aktieägarna. För om man liksom kan tycka att vinsten är så viktig så att man är beredd att försämra livsvillkorerna för svaga människor, då är den tillbedjan inne. Det är samma sätt som vi har med vår Gud. Hos oss är inte pengarna viktigare än livet. Vi värderar, vi uppskattar livet mer än pengar. Så om det är frågan om liv eller pengar för oss, så väljer ju livet. Det är också en tillbedjan, för Kristus är livet. Mammon vet vi vad han står för. Mammon är pengar och penningbegäret här. När du väljer pengarna före livet, då är det också en tillbedjan, fast till det onda. Så det är även med tillbedjan är lurigt. Sen blir det konsekvenser om du inte tillber bildjuret och dess bild. Då kan det, för den här bilden, hur det nu ska se ut. Är det en staty? Är det någonting som ska finnas i våra hem? Det säger inte texten någonting, utan det får vi leva och se och hoppas att Gud uppenbara. Men det kommer alltså en bild som kan tala med och till oss och som kan avrätta oss. Och om vi inte tillber med, så har det fått makt att kunna döda oss. Det är tuffa tag jag pratar om. Men det är sånt här som vi måste ibland prata med varandra om, så att det inte faller i glömska. För att om vi inte gör det, då är vi inte trovärdiga för Gud. Alltså vårt uppdrag är ändå liksom att leva och försöka få med oss folk till himlen. Alla som pratar om det här blir lite huggen idag. Det är inte den lätta, roliga grejen man går ut med. Men det måste göras för folks skull. Det är inte så väldigt vanligt i kyrkorna. Och i nyandliga sammanhang pratar man aldrig om det. Men det måste sägas att Guds barn måste få vara förberedd på de här bitarna. Nummer ett. Tillbe aldrig vilddjuret. För en kristen är det alltså så lätt. Alltså vet om att det kan kanske kosta det livet. Men om du måste offra ditt liv avrättas, så är du ju hemma i himlen direkt. Du slipper resten av lidandet så som alla andra måste vara igenom. Så det är egentligen ingen förlust en sån dag. Om det är liksom för att stå kvar i tron. Nu låter jag ju hård. Men alltså, inte vet jag. Jag kommer att reagera en sån dag. Man låter så tuff och trosvis nu. Men när man står i en sån situation, jag har ingen aning om jag kommer att reagera. Men jag hoppas ju att jag reagerar på att, ja men döda mig heller då. Jag tänker inte svika min Gud. Vi vet ju inte. Men tillbe aldrig vilddjuret. Tillbe inte penningen. Tillbe inte mammons företrädare. Tillbe inte banksystemet. Det är det enda ekonomiska systemet vi har. Vi får finna oss i att det finns. Vi får finna oss i att det är liksom så vi ska göra det. Men vi ska inte tillbe det. Den är första gränsen. Den andra gränsen, det är det här med märket. Så handlar det om märket. Tillbedjan det första, det andra är märket. Det är från 14 kapitel och 12 versen. I detta visar sig de heligas uthållighet då de håller fast vid Guds bud och tron på Kristus. Och då handlar sammanhanget tidigare om de som tillbed, bad och tog på sig märket. Tillbe inte vilddjuret eller dess företrädare. Om det ser så snyggt ut, så gör den ändå inte. Du behöver inte bekymra dig. En som funderar på om jag inte vet om det då. Jag tänker inte ge dig något tips hur vilddjuret ska se ut. För du behöver inte det tipset. Du lever redan i tillbedjan till Jesus och Gudfadern. Så du behöver inte blanda in någonting annat överhuvudtaget. Det är det som är din enkla trygghet i den här svåra tiden. Du behöver inte veta hur vilddjuret ska se ut eller framträda vad det gäller tillbedjan. För du lever redan i tillbedjan till den enda guden som finns. Märket. När jag pratar om så här om mobiler, förändringar i ekonomiska system och sånt där, så vet vi att det kommer. Det förespåddes för 2000 år sedan och vi ser att det håller på att komma. Hur snabbt det går, det vet vi inte. Och jag ger inga tips om det. För att då börjar alltid någon och säga, ja men då kommer Jesus att komma då och då och då och då. Så det undviker jag. Det finns en gräns däremot där. I mobilen är okej. Aldrig in i din kropp. Att det ligger utanför din kropp, då står du på, då har du inte tagit emot märket. Om du sprutar in ett, om du skriver en tatuering eller någonting, det finns ju tatueringar som kan identifieras, då det fästs in eller på din kropp, där går gränsen. Utanför din kropp ska betalningssystemet ligga, inte inom dig. För du är en människa. Glöm inte att Herren Jesus Kristus har förklarat dig så värdefull så att du var värd att dö för. Ingenting kan bli högre än det. Om du nedlåter dig till att kasta hela Kristi nåd och hans försoningsgärning bakom dig och inlåter dig till att bli en del, ett objekt i ett ekonomiskt system, vilket du blir när betalningsmedlet är i din kropp, du har inte blivit annat än en marknadsobjekt då. Du har sålt din själ. Du har sålt din mänsklighet en sån gång. Dö hellre. Hemskt. Ja, men så säger Guds ord. Det kan tänkas att det blir så om man vägrar. Men vad då? När de är tina och när det här sker för oss, så kommer det vara så ont och så svårt. Så jag tror inte vi har någonting emot att komma till himlen. Den då. Det är ju rena bonusen om de vill liksom skynda på det då. Jag kan ju liksom inte ta mig själv av dagar, men om de gör det för att jag inte vill svika Kristus. Och vem vet om det inte blir som det blir för Sadrak, Mesak och Abednego. De kastas ju ögonen de också för att de inte ville tillbe statyn av kungen här. De fick ju besök av en himmel som gick där. De hade ju ganska roligt, varmt och gott hade de en ung. Och besök av himlen själv. Och sen gick de bara ut därifrån helt oskadd. Det är tuffa bud för kungstackaren som försökte döda dem. Men sånt kan ju också ske. Gud kan ju göra fantastiska saker i vårt liv. Okej, det där är de här två grejerna. Tillbe aldrig. Låt aldrig betalningsmedlet bli en del av din kropp. Nåväl. Sen låter det här tungt då. Och det är tungt. Så då finns det tre änglar här som är intressant. De tre änglarna från Uppenbarelseboken 14:7-13. Jag ska läsa dem för att de är, det är lite, det är det positiva. Och jag såg, då pratade jag alltså om den första ängeln då. Och jag såg en annan ängel flyga högt uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden. För alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa med hög röst, frukta Gud och ge honom äran. Till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Det här är första ängens uppdrag. Tillbe honom. Tillbe han som har skapat jorden. Han som har skapat allting. Och gör det nu. Det är ju en ängel som går ut. Och den här ängeln kommer ju att få. Det är mycket av det här som inte vi kommer att se i verkligheten. Men vi kommer att förstå saker och ting. Därför att ängeln kommer att föra in det i våra sinnen på något sätt. Vi ska tillbe vår Herre och Gud. Sen kommer ängel nummer två. Ännu en annan ängel följde efter och han sa, fallet, fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Alltså, han kom för att förkunna att fallet är det stora Babylon. Och det stora Babylon i det här sammanhanget, det är alltså det globala, världsliga, ekonomiska systemet och det som är kretsat kring det. Det är väldigt mycket av otukt, felaktig sexualitet, prostitution, muter, allt konstigt överhuvudtaget. Man dödar för pengar och allting. Det gör man i det stora Babylon. Och där är pengarna drivkraften hela tiden. När det vinsten och girigheten tar över handen, då räknas inte längre mänskliga aspekter. Den tredje ängeln, han kommer så här. En annan ängel, den tredje, följde dem och sa med stark röst: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds fredes vin som oblandat hålls i Guds fredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evighet. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och jag hörde en röst från himlen: skriv, saliga är de döda som här efter död dör i Herren. Jag säger anden, de ska vila sig från sitt arbete till deras gärningar följer dem. Och det här är den slutliga skörden som inleds här på det här viset. Och den är starkt förknippad med det här med det ekonomiska systemet. Det jag läste från början här, då var det frågan om hur det ekonomiska systemet skulle få makten över oss, alltså genom märket och tillbedjande och felkraft. Och här, de här änglarna, de kommer att förkunna att segern i munnen. Alltså, det eviga evangelium, det första ängeln, kommer att förkunna det. Det har skett någonting annat. Det finns ett annat liv. Här finns det, här är det två världar helt plötsligt. Ett som är tillhör denna världen, och det är väldigt tydligt i allting. Och sen har du de andra som lever i Kristus. Och i det eviga evangeliumet, där har också hoppet. För där har Herren lovat att alltid ta hand om våra behov ända inte tidens slut. Vi behöver alltså inte i denna tid bekymra oss om vad vi ska äta. Herren kommer och ser till att vi har mat. Om vi ska vara i den här tiden. Vi kommer inte att behöva bekymra oss om hur vi ska bo eller värma våra hus. Gud skickar väl ner en varm ängel från himlen som står värme där i ett hörn hela dagarna. På något vis löser han det. Vi behöver inte bekymra oss om det den dagen. Här ropas evangeliet ut, och det går ju till de kristna, men det är till alla som vill ta emot det även då. Och så det här budet: nu är det stora Babylon fallet. Det är en räddning för jorden. Ja. Jag hoppas verkligen att jag inte har gått in i fällan och börjat på staka ut någon tid nu. Utan jag redogör liksom för ett förhållningssätt som vi människor ska tänka på vilken tid det än är. Tillbe all någonting annat än din Gud, hur mycket pengar du än får. Och ta aldrig in betalningsmedel. Gör det inte till en del av din kropp. I mobilen är okej. Men det kommer att komma närmare och närmare. Chippa dig inte. Det kanske inte är slutliga lösningen. Men det kan ju vara ett steg på vägen även det. Men då är du i din kropp. Stå emot för i Jesu Kristi namn och för hans skull. Han kommer att rädda dig när det blir svårt. Men vill du följa det här felaktiga, då får du göra det. Men du får ta konsekvenserna av det, hur den beter dig. Det finns bara två val att göra denna tiden. Antingen accepterar man det här eller också inte. Tvång. Men Jesus är inte tvång. Utan där har du all räddning som behövs. Och han kommer att ta hand om alla dina behov den stunden. Är du hungrig så får du mat. Alltså tänk på hur Herren gjorde. Hur gjorde han med de 2,5 miljoner judarna som var i öknen? Och sen när han räddade dem från Egypten. Mitt gick de att bekymra sig om vad de skulle äta. De fick ju manna från himlen och då kom fåglar och flög in till dem och Gud löste det. När det inte fanns någon vatten så gick de och dunkade på en klippa. Men tänker i 40 års tid, de var ju i vandringen 40 år i öknen. Och det var inte så att de stannade på någon ställe och ordna jordbruk och sånt. Utan de var ju i rörelse lite hit och dit. De följde Gud hela tiden. Men de var alltid från plats till plats innan de slutligen fick gå in där. De svalt inte ihjäl. Och de var inte så väldigt modemedvetna på den tiden, tack och lov. För deras skor slets inte ut. De skor de hade med sig när de startade vandring, det var samma skor när de kom fram. De slets inte ut, trots att de gick i ökensand. Det slipade ganska hårt det. Skulle vara utslitet på några månader. Okej, de var inte modemedvetna, så de kanske inte tyckte det var så illa att ha 40 år gamla skor på sig. Men de hade faktiskt det. Så Gud kan en hel del. Och det här är ju ett förebild när vi ska räddas från det stora Babel och den tiden som då ligger framför oss, som vi kanske börjar på komma närmare och närmare väldigt snabbt nu. Men där visar ju Gud: bekymra er inte, jag försörjde mitt folk redan då. Vi vet att Gud kan, och han har lösningar som jag kan tro så här, att vi kanske inte ska ha ro den dagen enligt Bibeln. Ja, det är de som tillbör vilddjuret, för de har ingen ro varken natt eller dag, står det ju. Vi kan ju vila och lita på Gud och sova någon gång ibland. Vi kommer få vår mat och vart vi behöver ändå. Nu märker ni att jag pratar på ett sånt sätt som att vi är kvar efter att antikrist har gått in. Ja, jag gör det. Och det där säger jag, att jag säger inte det. Jag håller fortfarande öppet det här att det finns också tolkningar som säger att vi kommer att ryckas upp innan det här värsta. Men ja, Guds ord är svårt. Jag har läst det här som att det är kronologisk ordning. Jag har inte liksom läst för er som att man ska se den i olika dimensioner och olika tidpunkter och sånt där. Utan syftet här är att ni ska förstå. Det finns två absoluta gränser som Guds barn inte ska kliva över. Det är tillbedjan, och sätt inte på det märket. I Jesu Kristi namn. Amen.